Hej och välkommen tillbaka till FPL ikväll. Jag, Kalle, är tillbaka tillsammans med Gustav. Hur är läget?
Jo, det är bra. Det ska bli kul att du drar igång andra avsnittet med lagen omgången. Gick igenom de fem lag tidigare i veckan och nu ytterligare fem idag. Så ser vi fram emot.
Precis. Vi har då Liverpool, Manchester United, Wolverhampton, Aston Villa och Fulham på agendan idag. Vi kan ju egentligen börja med att erkänna att vi spelar in det här på onsdag och vi kommer släppa det avsnittet på fredag. Så att om någonting händer mellan de här två dagarna och vi inte tar upp det i det här avsnittet så förstår ni alltså varför. Vi kan ju egentligen bara börja hoppa in i förra årets liga 2 direkt, Liverpool nämligen. Först och främst, vad har du för tankar om deras säsong?
Precis som Manchester City som vi pratade om i förra avsnittet så handlade det ju om att gå för ligatiteln i år. Och precis som City så har Liverpool ett väldigt bra spelschema inledningsvis och vet ju om att de inte har råd att tappa så här för många poäng om de vill ha chans på ligatiteln i år. Så det är rimligt att tro att det kommer bli full körning från början.
Ja, jo, men det håller jag med om. Det är verkligen även fast de har ju inte ändrat jättemycket. Den stora förändringen är ju såklart Sadio Mané som har lämnat och Darwin Núñez som har kommit in. Vi kan ju säga att Núñez har fått lite knappt blandat omdöme utan mest bara hat på försäsongen med massa olika videos och ja, jag tror ni som är på sociala medier vet ungefär vad jag pratar om. Vad tror du om han i Liverpool?
Ja, men det är klart att det blir stor uppmärksamhet i en sån värvning som blir ändå, man får säga att han är ändå relativt oprövad och kostar ju extremt mycket pengar. Så jag kan ju förstå att motståndarsupportrar reagerar på det sättet som han har gjort. Men jag tror att han kommer passa bra in. Om Klopp väljer att spendera så mycket pengar på en spelare så är han ganska trygg i att han har scoutat en spelarprofil som han vet kommer passa in. Eller som han kan forma på ett sätt som kommer passa in. Sen tror jag väl inte att han kommer ta exakt samma roll som Sadio Mané kanske. Utan han är ju ändå en annan typ av spelare och känns ju därför rimligt att tro att Klopp kanske kommer tweaka systemet lite för att anpassa för Nunes.
Ja, Liverpool brukar ju lyckas med sina värvningar får man ändå säga. Alla deras stora värvningar på senare tiden brukar ju lyckas under Klopp. Och han gjorde ju faktiskt 30 mål, eller 30 poäng ska jag säga, på 24 starter förra året i Benfica. Det är ju väldigt imponerande siffror. Han var väldigt bra i Champions League. Och nu när Jota dras med skadekänningar i början så lär man ändå få kasta in honom lite snabbare än vad man kanske ville i början, eller vad tror du?
Ja, men så är det ju när Jota dras på skadeproblem så skulle jag ju säga att det är Diaz, Nunez och Salah som kommer inleda som fronttrion. Firmino finns ju där, men hans status i Liverpool verkar vara lite osäker just nu och Klopp verkar inte riktigt föredra honom. Sen tror jag kanske inte att Nunez kommer få 90 minuter direkt varje match i början, utan kommer ju slussas in så försiktigt som det går. Men såklart med tanke på Jotas skada så lär han ju slängas in i hetluften med att få starta i alla fall i början.
Ja, alltså jag tror att han kan bli ett alternativ för 9,0 alltså framöver under säsongens gång, absolut. För att han spelar ju ändå i ligans bästa offensiva lag kan man nästan säga, kalla dem. Och det är otroligt egentligen att få en anfallare för 9,0 egentligen för det laget. Men vi vet ju om att Firmino, han har ju inte samma roll som Nunes kommer ha. Men Firmino har ändå varit anfallare i Liverpool ganska länge och man har inte rört honom överhuvudtaget i FPL någonsin tror jag.
Nej, precis. Och det ska ju sägas att vi har ju så många andra bra alternativ i Liverpool. Så att för att man ska kunna göra rättvisa att lägga en av sina tre Liverpool-platser på en spelare så måste den spelaren verkligen sticka ut. För om man ska välja Núñez så kommer man behöva välja bort ett par av Robertson, Diaz, en Trent eller Salah. Du kan inte ha alla dem och Núñez. Och det gör ju för mig att han känns tämligen oaktuell för omgång ett. Det är en för stor chansning sett till vilka andra alternativ som finns för att fylla ut Liverpool-platsen.
Ja, jag håller med. Den andra spelaren som de har värvat in är ju Fabio Carvalho som inte heller kommer vara särskilt aktuell för våra FPL-planer. Men han var väldigt, väldigt bra i Fulham i fjol. gjorde många poäng och det är en stor talang med riktigt mycket potential, men kommer såklart inte bli aktuell för oss FBL-spelare här i början.
Nej, exakt. Han lär vi få vänta och se till framtida säsonger förmodligen innan han har en betydande roll i Liverpool.
Men det här med Mané då, att han lämnar, för det är ju såklart en otroligt stor grej och det kommer ju öppna upp för Luis Diaz. Ja, det känns nästan som att det här var planen när man värvade in Luis Diaz förra säsongen, att han ska ha den här platsen den här säsongen och få den här vänsterytterplatsen. Vad känner du?
Ja, verkligen. Jag tycker att de har hittat en väldigt bra ersättare till Mané, får man säga. Inte så på så sätt att det är rakt av i samma spelare typ, för det är det verkligen inte. Men han har ju en otrolig kvalitet, Diaz, det har vi sett under våren. Och för mig är det inga tvivel om att han kommer kunna fylla ut den platsen som vänsterytter utan några större problem. Som sagt, vi har sett vilken höjd han håller och hur bra han passar in i Liverpool under den korta tiden som han har varit där. Och känslan är att det bara kommer bli bättre när han nu får en hel försäsong och får förtroende från start redan när säsongen då är igång.
Verkligen. Vi rör oss vidare till schemat och första sju skulle jag säga är riktigt bra. När det gäller Liverpool är det väldigt svårt att sitta utan tre spelare från deras lag. Man börjar med Fulham och sen har man Crystal Palace, United, Bournemouth, Newcastle, Everton och Wolves. Vilket är otroligt bra matcher. Sen blir det lite svårare med Chelsea, Brighton, Arsenal City direkt efter. Men det känns som att man måste inleda säsongen med tre Liverpool-spelare.
Ja, verkligen. Det ska också sägas att när schemat sen vänder så är det ju runt den tiden som de flesta har planerat att dra sitt första wildcard. Och det erbjuder ju möjligheten att byta ut om man vill gå ner från tre Liverpool-spelare till lite färre. Även fast spelare som Trent och Salah, enligt mig, kan man utan problem behålla även när schemat blir tufft. För Liverpool kommer göra mål i princip varenda match. Men som du säger, tre Liverpool känns väldigt givet med tanke på hur bra schemat är och hur bra de är som lag. Och för mig så är det ganska solklart att Trent och Salah ska ta två av de platserna. Men den tredje Liverpool-platsen är ju däremot ganska mycket svårare att välja spelare.
Ja, verkligen. Trent är ju den, jag tycker han är ännu mer given än Salah nästan, bara för att han är 7,5 i det här spelet och bidrar med så otroligt mycket assist och mål, och hans underliggande siffror är helt otroliga för en försvarare. Jag förstår inte om han fortfarande kostar 7,5. Det är jättedåligt prissatt tycker jag, men alla kommer ju gå dit ändå. Och jag vet inte, han är väl inte ens mest vald. Jag var ganska säker att han skulle vara mest vald i hela spelet, men han är inte det.
Nej, till och med Jesus har väl högre ägandeskap än vad Trent har nu. Men jag ska bara säga lite siffror på Trent då. Om man ser över hela fjolårssäsongen så snittade han en expected goal involvement per 90 minuter på 0,5. Vilket är siffror som är bra, för om du tar en mittfältare som kostar 8 miljoner så är 0,5 bra siffror. Och det har han som back. Om man bara kollar på andra halvan av säsongen när de flesta var överens om att Trent dippade och han inte levererade lika många poäng offensivt, så har han fortfarande expected goal involvement per 90 på 0,4. Och det är bara Doherty som är bättre än honom under den perioden i ligan. Han har nästan dubbelt så bra underliggande siffror som Robertson under den andra halvan av säsongen. Och då vet vi hur många poäng det skiljer FPL ändå mellan de två till Robertsons fördel. Så det är helt otroliga siffror han levererar, Trent. Och han har gjort det i många säsonger nu. Så jag håller med dig om att hade man bara fått välja en Liverpool-spelare så hade jag plockat Trent före Sal.
Det är bra att du tar upp det här med Robertson också, för det tänkte jag gå in på lite senare, eller vi kan ta det nu. När det gäller Robertson och hans överprestation, får man ändå säga, sista halvan av förra säsongen när han fick otroligt många poäng. Även fast hans expected assist inte riktigt matchade det och hans expected goals kanske inte heller gjorde det. Han tog otroligt många poäng, betydligt många fler poäng än Trent. Och ja, jag känner bara att det har överhypats lite Robertson. Jag föredrar Diaz just nu bland dem, om man ska välja Robertson eller Diaz som tredje Liverpool-spelare. Vad känner du?
Ja, jag håller med. Sen när Diaz kom in så snittade Robertson 7,2 poäng per start han gjorde, vilket ju är helt otroliga siffror. Att jämföra med Diaz 5,4. Men som sagt, han överpresterade ju de underliggande siffrorna ganska rejält. Och även om han är en fantastisk spelare så har jag väl svårt att se att han kan fortsätta mata på den nivån som han höll i våras. Och det ska också sägas att i takt med att Trent och Salah kanske tappade lite av sin form och dippade lite, så sköt ju Liverpool över fler av uppbyggnaden av sina anfall på vänsterkanten och fokuserade på kombinationerna mellan Robertson och Diaz lite mer än det normala, som då är Trent och Salah tar de allra flesta anfallen. Och detta spelar ju säkert roll i att Robertson var mer inblandad offensivt, hade bättre siffror. Men det rimliga är ju att tro att de kommer gå tillbaka till att de flesta av anfallen går via högerkanten nu när säsongen börjar.
Ja, verkligen. Jag håller med. Och det är lite svårt att... för det är vissa som säger då till exempel att Robertson, han har överpresterat sina expected assist för att han har väldigt bra lagkamrater i Liverpool som sätter deras chanser. Samtidigt så gjorde Trent... Han egentligen underpresterade sina expected assist-siffror, och då är det ju svårt att argumentera. Eftersom de har samma anfallare där framme så borde det ju vara ungefär lika, kan man tycka. Men Robertson fick verkligen utdelning på sina framspelningar jämfört med Trent senaste halva säsongen. Och ja, jag vet inte. Jag kan lika gärna ha Robertson i mitt lag när vi börjar omgång ett. Men just nu är jag inte supersugen, jag vet inte, som många andra.
Nej, det är jättesvårt beslut att välja mellan Robertson och Diaz. Det är väl ett av de svårare man har att göra inför omgång ett. Och jag klandrar absolut ingen av de som går på Robertson. Han är ett fantastiskt val och kommer ta massor av poäng, förmodligen. Men vi kan ju tyvärr bara ha tre Liverpool-spelare. Och för mig så är ändå den potentialen och höjden som jag tror finns i Diaz överskuggar lite Robertson, som ändå får sägas överpresterade i våras. Och faktum är att vi vet ju inte riktigt vad vi kan förvänta oss av Diaz. Vi har aldrig sett honom spela ordinarie en hel säsong i England. Och så som han ser ut när han spelar, det är en otrolig fotbollsspelare. Och man ser ju på honom hur bra han är, hur bra han passar in. Och detta får ju mig att tro att han kan förbättra sina siffror från våren och leverera ännu mer den här säsongen. Och så här, om jag säger att han gör 10 mål och 10 assist det här året, så tror jag inte det är någon som kommer säga att det är orimligt. Och gör han det så, eller till och med bättre, vi vet ju inte riktigt med honom, så kommer han vara väldigt bra värde för 8 miljoner.
Ja, exakt. När han får en hel försäsong under Klopp så tror jag att det kan växla ut och han gör en hel del mål assist den här säsongen, ska jag säga. Sen vill jag även bara hålla ett öga på Konaté. Jag vill ändå bara nämna hans namn, för att Matip var ju otroligt bra förra säsongen, fast ingen ägde han under egentligen hela säsongen. Men han var ju väldigt, väldigt prisvärd. Det är bara att hålla koll på Konaté som kostar 5,0 om han får starta varje match i Premier League. Det kan ju vara så att Matip börjar fasas ut nu med åldern och att Konaté är första valen, startade Champions League-finalen och så vidare. Det kanske är hans säsong i år. Bara en grej att hålla koll på. Inget val till omgång ett.
Nej, så är det ju klart. Ingen man ska ha till första omgången. Men potentialen finns där. Och han kloppar ju visat att han litar på honom i Champions League och de stora matcherna där. Så det är mycket möjligt att han spelar till sig en helt ordinarie plats. Och gör han det så är han ju ett fantastiskt val för 5 miljoner bara. Men samtidigt känns väldigt läskigt med rotationen där. Jag har så svårt att se att Klopp skulle bestämma sig för att bara spela en av de två när han har två så pass bra mittbackar att rotera mellan. Men som sagt, en att hålla koll på. Jag tänker vi får också nämna Alisson, som man ändå ser i relativt många lag när man kollar igenom Twitter och så vidare. Har ju fått sitt pris sänkt från 6 miljoner till 5,5. Och ändå en del som funderar på honom. Vad har du för tankar där?
Ja, alltså jag tycker bara att den tredje Liverpool-platsen är så pass värdefull så att Alisson till 5,5, man får ju inget, ja nu ska jag inte säga så eftersom man gjorde mål, men man får ingen offensiv produktion från honom som man får från de andra Liverpool-spelarna. Jag tycker att det finns betydligt bättre val. Jag tycker att man kan gå på Ederson lika gärna som Alisson då. Jag håller Alisson som en bättre målakt än Ederson, men jag tycker att Ederson är bättre val i FPL om man skulle välja mellan 5,5 målakten.
Ja, som du säger, den avgörande faktorn för mig är ju att man då inte kan ha tre Liverpool-utspelare. Och höjden i dem är ju så otrolig så att man har helt enkelt inte råd att använda en av de platserna på en målvakt, tycker jag. Och det ska också sägas att även om Alisson förmodligen är favorit till att ta flest poäng av alla målvakter i år, så finns det billigare målvakter, både 500 000 och 500 000 billigare, som kommer, även om de inte tar lika många poäng som Alisson, så kommer de att vara relativt nära och ändå så pass nära att det inte är säkert att den prisskillnaden är värt det.
Om man vill inte låsa upp en Liverpool-plats och så bör man göra ett målvaktsbyte och sen så, nej, jag tycker att det är lite krångligt faktiskt om man sätter Alisson i mål och sen så blir Robertson eller Diaz gör jättebra ifrån sig och så måste man byta en målvakt för att kunna få plats med dem. Nej, jag känner inte att det är så bra val.
Nej, precis. Men man ser ändå honom i en del lag, så jag tänkte vi var ändå tvungna att prata lite om det.
Nej,
Men jag
absolut.
håller med om att det inte är ett särskilt bra alternativ.
Ska vi gå vidare till Liverpools stora rivaler då? Manchester United.
Ja, men det tycker jag. Och där har det ju hänt desto mer, både på spelarfronten, men framför allt då har man plockat in en ny tränare, Erik ten Hag från Ajax. Och vi kan ju förvänta oss att han kommer ändra ganska mycket på Uniteds spelidé. Ralf Rangnick hann ju inte sätta sin prägel riktigt under sin interimperiod. Men så om man jämför med Ole Gunnar Solskjärs Manchester United så kan vi ju förvänta oss att vi kommer att se ett helt annorlunda lag i höst. Han har ju plockat in holländsk vänsterback Tyler Malacia och plockat in Lisandro Martinez från Ajax, mittback. Även signat Christian Eriksen gratis, men de har ju dragits med hela Frenkie de Jong-soppan hela sommaren i princip. Och det är ju fortfarande väldigt oklart vad som kommer hända där. Det är tydligt att United vill ha in honom, men Barcelona är så extremt rörigt just nu, så det är svårt att veta vad som kommer hända där.
Ja, jag vet inte om de kommer lyckas lösa det där. Alltså, jag förstår mig inte på Barcelona. Det kan man ju ta i någon annan gång. Men det blir spännande att se om de får loss de Jong. Jag känner fortfarande att de saknar någon form av alltså städande defensiv mittfältare. Att någon som kan tackla en boll. Alltså Scott McTominay, visst, men jag känner fortfarande att alltså de Jong är ju verkligen ingen bollvinnare på så sätt. Och ja, varken ja, men Eriksen som han nu har tagit in eller någon av de här. Så att jag känner fortfarande att det saknas på deras mittfält. Men jag tycker ändå om deras värvningar hittills.
Ja, det som du säger, den defensiva mittfältaren är ju den tydligaste svagheten. Och så som laget är byggt nu så tvingas man nästan att starta med både McTominay och Fred för att få någon form av defensiv balans på det innermittfältet. För de har ju, så som truppen är byggd, så har de ingen som klarar av att spela som ensam defensiv mittfältare. Så där måste ju, även om de skulle lösa Frenkie de Jong, så måste det in en defensiv, renodlad defensiv mittfältare för att de ska kunna spela med bara en. Men de har i alla fall spelat tre matcher nu under försäsongen, vilket ju nästan är flest i Premier League. De drog igång tidigt och har vunnit alla tre, totalt 11-2 i målskillnad mot Liverpool, Crystal Palace och Melbourne. Vilket är imponerande, även om det ska sägas att det är ganska svagt motstånd. Varken Liverpool eller Crystal Palace spelade ju något ordinarie lag direkt. Men det finns ändå lite slutsatser att dra av det här och jag tycker att det är många av deras spelare som har imponerat på försäsongen.
Ja, verkligen. Vi har ju pratat en del om Marcus Rashford som hade en väldigt dålig säsong förra året. Man kände knappt igen honom, men vanligtvis är han ju en spelare som brukar göra runt 170-180 poäng i FPL. Och får man det till 6,5 så måste man ju vara mer än nöjd nästan, måste man säga.
Ja, verkligen. Och han har ju sett fin ut på försäsongen, precis som resten av United egentligen. De har ju spelat en form av 4-2-3-1 med ställt sina yttrar, Rashford och Sancho, högt och brett. Bruno Fernandes som tia och Martial på topp. Och ställt om till en mycket högre press än vad man såg under Ole. Vilket har fungerat bra i de matcherna man har sett så här långt. Men som sagt, brasklappar för att motståndet inte har varit jättebra. Med bollen så har man sett ett spel som är, bygger på mer tålamod och bättre vårdande av bollen än tidigare. Då det var under Solskjaer så var det ett mer direkt kontringsspel, kan man nästan säga. Och i offensiven så ser man att samarbetet mellan frontfyran då, Martial, Rashford, Sancho och Bruno, har fungerat väldigt bra. De har hittat kombinationerna och gjort som sagt 11 mål på 3 matcher. Och den höga pressen kommer ju, där får man ju vara ärlig och säga att det kommer ta tid att sätta den på en bra Premier League-nivå. Så jag skulle ju inte vara så sugen på att plocka in en United-back i laget direkt. Utan där får man nog vänta tills pressspelet har satt sig lite bättre.
Det har ju ändå börjat byggas någon form av hype kring Diego Dalot. Högerbacken som har fått spela ganska mycket nu under försäsongen. Och han följer med ganska mycket offensiven. Men som sagt, jag är inte säker på Uniteds försvar ännu.
Nej, han kommer ju med största sannolikhet vara första val på högerbacken. Wan-Bissaka är ingen spelare som överhuvudtaget passar till en halvspel. Och jag kan inte se att han skulle starta. Så Dalot har ju platsen i startelvan ganska given. Och som du säger, han har fyllt på bra offensivt. Och tagit rätt löpningar och hamnat i lägena under de 3 matcherna som har varit. Men för mig så är ändå United ett lag där man får vänta och se helt enkelt hur defensiven sätter sig. Speciellt när man då, om man väger in vilka andra alternativ som finns på backplatserna i FPL. Vi har ju bara 5 platser och det gäller ju att spendera dem på rätt spelare helt enkelt. Och när man har ytterbackarna från de andra storlagen så tycker jag att de verkligen känns som bättre val än vad Dalot gör just nu. Även om det är alltså, 4,5 miljoner väldigt intressant långsiktigt och någon gång under säsongen kommer man säkert ha honom. Men Uniteds defensiv just nu känns som man får vänta och se.
Vad säger du om Martial då? 7,0. Ten Hag verkar ju fått han att se ganska och börja springa framförallt. Det är jag är mest imponerad över att han ser inte lat ut på planen som han gjorde innan, och han börjar med både med pressspel och annat. Han ser väldigt livlig ut nu på försäsongen. Tycker du man borde gå dit? Jag antar att stora grejen är ju fortfarande Ronaldo, för att han finns ju fortfarande kvar i klubben. Men
ja, precis. Det är ju Ronaldo som är det stora frågetecknet. Stannar han i United så kommer han ju starta. Och då blir Martial inte aktuell FPL-mässigt överhuvudtaget. Men om vi får bekräftat på att Ronaldo lämnar, att det är någon klubb som plockar honom, då blir Martial däremot nästan svår att inte ha. För så heter han sig ut på försäsongen. Han rör sig bra i boxen och han kombinerar bra med yttrarna, och man ser att de söker honom i straffområdet. Gjort mål i alla 3 matcherna, och även om det är mot svagt motstånd så har det varit klassavslut. Man ser att kvaliteten finns där, och det vet vi sedan tidigare. Pandemisäsongen 1920 så gjorde han 17 mål och 6 assist. Och även om han har dippat rejält sedan dess så vittnar ju det ändå om en höjd som finns där och en potential som finns där.
Ja, verkligen. Den här dippen var ju väldigt tydlig, framförallt i La Liga. Vet du hur många mål han gjorde i La Liga?
Nej, det vet jag inte, men jag skulle inte gissa på att det är särskilt många.
0.
Ja,
så
det känns rimligt.
Ja, det säger väl lite om hans dipp, men han är verkligen på nytt föds här under försäsongen. Och jag tycker det är väldigt kul att se, för det påminner lite om det här United-anfallet som fanns innan med Rashford, Martial och Greenwood var det då. Nu är det Sancho istället, men det anfallet var otroligt bra. Man var tvungen att ha 3 United-anfallare i sitt FPL-lag ett tag, och det känns inte som man är där riktigt just nu, men det kan faktiskt bli så med hur de är prissatta i år. De är ju som sagt, alltså Sancho är den dyraste på 7,5, och det är ju inga jättedyra prislappar ändå för ett lag som United som ändå är bra på anfall.
Nej, så är det. Potentialen finns där, och jag skulle nästan vilja säga från ett rent FPL-perspektiv så är det verkligen att föredra om Cristiano Ronaldo lämnar. För att så som jag ser det så kommer inte han fungerar lika bra i kombinationsspelet med Sancho, Rashford som Martial gör. Och sen dels dödar han ju Martial som ett FPL-alternativ, men också att det kommer påverka spelet på ett sätt som inte är positivt, kanske varken för laget eller för vår alternativ i FPL. Så för oss så hoppas man nästan på att Ronaldo lämnar så att vi kan få se det här anfallet med som finns otrolig potential i. Det flyter på bra. Det är som du säger, vi såg ju för ett par år sedan med liknande spelare i anfallet att det fungerar. Och om de här fyra får starta eller får vara ordinarie under säsongen så kommer det absolut komma tillfällen då man vill ha två av dem i sitt lag. För så lågt prissatta är de och så många mål kommer de ändå göra om de får spela ihop.
Jag tycker att om Ronaldo är kvar så dödar det nästan också Marcus Rashford som alternativ. Jag är inte alls lika sugen. Jag tror att han inte alls kommer vara lika direkt utan han kommer fastna ut på en kant som han gjorde förra säsongen. Så att jag tycker Ronaldo påverkar otroligt mycket faktiskt. Och även Bruno Fernandes när det gäller. För Bruno Fernandes har vi inte pratat om någonting men han ser vi inte riktigt som ett alternativ i början. Men om man får straffarna som man lär få om Ronaldo lämnar och kommer tillbaka till sitt gamla jag. Så han var ju ett tag, det var ju omöjligt att gå utan honom. Så vi får se om han kommer tillbaka till de höjderna. Inför förra säsongen här satt vi i omgång ett och sa att Bruno Fernandes, det går inte att gå utan honom i början av säsongen. Nu den här säsongen nämner vi han inte. Så ja, det är stor skillnad.
Exakt, och då har han ändå minskat med 2 miljoner i pris. Och så här, isolerat så tror jag att han kan vara bra, ett bra alternativ för 10 miljoner om Ronaldo lämnar. Men grejen är ju att det finns de andra runt omkring honom i United-anfallet kostar ju 2,5 miljoner mindre än vad han gör. Och de pengarna räcker så otroligt långt när man ska bygga resten av laget. Så även om Ronaldo lämnar så lutar jag ju mer åt någon av de andra tre i det United-anfallet faktiskt. Just eftersom de är så billigt prissatta. Och det, förmodligen kommer Bruno ta flest poäng av dem. Men sett till priset så tror jag man kan hitta mer värde i Rashford, Martial och Sancho.
Har vi något mer att tillägga kring United?
Nej, det skulle jag inte vilja säga. Det är ju egentligen, som sagt, man måste vänta och se vad som händer med Ronaldo. Det kommer avgöra extremt mycket för hur den här säsongen ser ut. Men om han lämnas så tror jag verkligen att det är ett av de lagen där vi kan hitta spelets största fynd i år.
Ja, då går vi från Ronaldo, Bruno och alla andra portugiser till Portugals lag i Premier League får man ändå säga, Wolverhampton. Vad tänker du om Wolverhampton, Gustav? De har ju ändå, de hade ändå en ganska solid försvar förra säsongen. Jag vet inte, de påminner lite mig om Premier Leagues Mjällby på något sätt. Med formationen och försvaret och allt möjligt. Och färgerna på tröjorna ska jag också säga.
Ja, jag förstår vad du menar. Jag vill dock poängtera på försvaret att det är extrem skillnad om man kollar till hur många mål de faktiskt släppte in. Och hur många mål de borde ha släppt in sett till expected goals. För de hade alltså en expected goals emot sig på 65 mål. Släppte bara in 43. Så de överpresterade alltså med 22 mål. Vilket är dubbelt så mycket som det laget som överpresterade näst mest. De överpresterade med 11 mål. Det var Burnley och Liverpool. Wolves överpresterade alltså med 22. Och det är väl en kombination av SAS målvaktsspel och tur helt enkelt. Att motståndarna inte kan avsluta.
Precis som Mjällby i Allsvenskan i år ska sägas. Med överpresterande underliggande siffror. Med en väldigt bra målvakt och anfallare som gör mål på sina lägen.
Ja, och på det här samtalet så blir det här ändå känslan att det är svårt. Jag har svårt att se att de ska kunna fortsätta på den här nivån. För att det är en sån enorm överprestation defensivt. Så det ska liksom vara omöjligt att fortsätta på samma spår där. Och för om man kollar då, så förra säsongen var de femte sämst i ligan. Om man kollar på expected goals. Men femte bäst om man bara ser till antalet mål de faktiskt släppt in. Och det är ju en skillnad som är mellan ett av de bättre försvaren i ligan och ett av de sämre försvaren i ligan. Och där hur man väljer att använda den här informationen på avgörs väl av vilken typ av FPL-manager man är. Om man lägger större vikt vid vad som faktiskt hände förra säsongen eller vad som kanske borde ha hänt.
Jag tyckte man märkte redan på slutet av förra säsongen att de kom tillbaka till verkligheten lite. Jag hade flera Wolves-försvar på mitt wildcard kommer jag ihåg efter omgång 26 där någonstans. Då hade man ju 2 eller 3 för de hade fint schema och så här. De lyckades inte alls göra lika bra ifrån sig då som tidigare på säsongen. Så jag tycker ändå man märkte redan då att började fallera lite och att verkligheten hann ikapp dem.
Ja, exakt. Och där känns det rimligt att tro att det kommer fortsätta på det spåret. Alltså, det är inget dåligt försvar egentligen. Och det är klart att de är medvetna om att de släpper till lägen och litar på att Saar ska rädda ganska många av dem. Han är ju en otrolig målvakt. Men det är klart att det kommer inte hålla över en hel säsong. Och jag hade ju inte velat investera för mycket pengar och tro i att Wolves ska hålla nollor när jag väljer mitt FPL-lag. Utan jag tittar nog förbi Wolves mot andra försvar i huvudsak.
Ja, jag håller med. Och in i klubben har det inte hänt jättemycket. Det enda egentligen stora grejen som har hänt är att Nathan Collins har värvat från Burnley. Han fick vi se en hel del i fjol. Och det var för 24 miljoner euro. Det är intressant att se om han kommer passa in i Wolves. Han var ju först i Stoke och sen i Burnley. Så han är ju inte så här fått jättemycket vana att spela fotboll med fötterna i de klubbarna. Men han är ju väldigt bra i luften och väldigt bra på att nya fasta. Så att det kan ju bli ett alternativ till 4,5 om Wolves på något sätt lyckas få ihop försvaret lika bra som han gjorde förra året.
Ja, de har ju ändå en del intressanta försvar. Även Ait Nouri kostar ju bara 4,5. Och problemet där är ju att de har en del ytterbackar som kan spelas. De har Semedo som är tillbaka från skada. De har Jonny. Så det är lite läskigt med rotationen där. Men om Ait Nouri, vi har ju sett att han är en bra ytterback. Och mycket möjlighet att han kan göra den vänsterbacksplatsen till sin. Och gör han det så finns det ju potentiellt bra värde där för 4,5. Wolves, även om deras XG som de släpper till inte är så bra, så kommer de ju hålla nollor. Och Ait Nouri har ju dessutom ett offensivt hot som är betydligt. Han skapar ganska mycket chanser. Så det är väl den jag är mest intresserad av i backlinjen där. Men inte till omgång ett, det känns för osäkert. Även om Wolves har väldigt bra schema, ska sägas.
Ja, han tar ju en del hörner, gjorde han i alla fall förra säsongen. Men jag är lite mer sugen på Jonny än Ait Nouri. Han hade lite högre expected goal involvement och han kan spela på båda kanterna. Jag vet inte om vem som går först i rangordningen just nu. Men i och med att Jonny kan spela på båda kanterna så känner jag att han kanske har lite större chans att starta de flesta matcherna mer än Ait Nouri. Men ja, det är... Jag tror inte det är så stor skillnad mellan dem, om jag ska vara ärlig.
Nej, och jag tror inte det är så många som kommer starta med en Wolfsback ändå. Men trots att det ska sägas att schemat är bra fram till de första sex omgångarna så möter de bland annat Leeds, Fulham, Bournemouth och Southampton. Och sen är Newcastle och Tottenham de två lite svåra matcherna. Och sen efter det blir schemat tufft, men första sex är väldigt bra. Bland det bästa i ligan. Och det finns ju ändå potential där. Med tanke på att man möter fyra väldigt svaga lag, och är det någon gång de håller nollorna och målen framåt ska komma, så är det ju mot den typen av lag.
Ja, exakt, de har ju framförallt de första sex är ju otroligt bra, får man ju verkligen säga. Sen vill jag bara tillägga, bara så att innan vi avslutar övergångsfönstret här, så vill jag bara lite säga om spelare som gått ut, och det är Romain Saiss som är det stora spelaren som man har tappat, som startade många matcher i fjol. Och ja, mer har egentligen inte hänt, mer än att Wang Hee-chans lån har gjorts permanent och Adama Traoré har kommit tillbaka igen.
Lånade man inte ut Fabio Silva också till ett lag i belgiska ligan? Jag har för mig att jag såg häromdagen.
Ja, jag vet inte om det är bekräftat.
Jag såg en tweet om det, så det är antingen bekräftat eller så var det väldigt nära, och det gör ju att i sådana fall att konkurrensen minskar lite i offensiven, men även om de fortfarande har ganska många alternativ som kan spela på de positionerna.
Och Morgan Gibbs-White ryktas också iväg ganska kraftigt till Nottingham Forest, vet jag sedan tidigare, så det är ju också ett offensivt spelare som gjorde väldigt bra i Sheffield United förra året, som kan bli ett fynd i ett annat lag. Men kanske inte i Wolves. Och det minskar liksom konkurrensen till spelare som, ja, ska vi prata om Neto direkt? Det känns som vi har nämnt honom ofta redan, trots att vi bara två avsnitt in. Men ja, vad känner du? För att Neto är ju det främsta valet från Wolves. Det är deras klart mest ägda spelare.
Ja, och det är ju ganska kraftigt debatterat, en kraftigt omdebatterad spelare, och det är många som har starka åsikter om honom. Dels finns det de som vi som tycker att han är ett bra val. Och sen finns det ju många som inte bryr sig särskilt mycket om hans underliggande siffror eller sånt, utan mest är fokuserade på att Wolves inte är särskilt effektiva offensivt och därmed inte är intresserade av Neto egentligen. Men det ska ju sägas då att om man lägger vikt vid de underliggande siffrorna så hade han väldigt bra siffror för säsongen. På de relativt få minuter han spelade så hade han en expected goal involvement per 90 minuter på 0,6, varav 0,4 var XG. Och för en 5,5 miljoners mittfältare så är det väldigt bra siffror.
Ja, alltså de som argumenterar mot att Wolf inte gör så många mål, de har ju helt rätt i sak får man säga. Det är ju såklart en orosmoment, men du kommer nog inte få jättemånga spelare till 5,5 som spelar i så många lag som gör så många mål. Det är oftast nykomlingar eller de liksom sämre lagen i Premier League som man hittar spelare till 5,5 på mittfältet och anfallet. Så att, och när han sätter upp så många bra individuella stats som han ändå gör, så tycker jag att om man kollar på enskilt på laget så spelar det egentligen inte jättemycket roll.
Nej, och så här, man kommer tillbaka till vad kan man förvänta sig av en 5,5 miljoners mittfältare? Man kan liksom inte, det som säger, du kommer inte hitta dem i topplagen, utan de är prissatta så av en anledning. Och i det här fallet är det för att han spelar i ett lag som inte gör så väldigt mycket mål. Men vi kan ju anta att han kommer vara ganska inblandad Neto. När Wolves väl gör mål så är det ganska stor sannolikhet att Neto antingen gör målet eller spelar fram, eller åtminstone är inblandad i anfallet. Och det är väldigt många som gillar att bara såga valet av Neto. Men man ser inte så ofta att det presenteras alternativ som är bättre. För till den prislappen så finns det inte så många intressanta spelare.
Nej, jag la ut en video om det på mitt Twitterkonto, så att vi tycker helt enkelt att det är ett bra val. Nu kanske vi inte ska prata så mycket mer Neto, för att nu har vi pratat om han tillräckligt, känner jag. Vi kan ju prata lite om José Sá, som kanske några känner är rimligt i 5,0. Hans säsong förra året var helt otrolig, och han räddade ju Wolves i många matcher, men jag tycker det ska väldigt mycket till om man ska återupprepa en sån säsong.
Ja, och då kommer vi tillbaka till den överprestationen som Wolves gjorde i fjol. Och mycket av den var ju tack vare Sa, som gjorde väldigt många högkvalitativa räddningar. Och som sagt, det är en väldigt bra målvakt, men även om han är bra så har jag ju svårt att tro att han ska kunna upprepa det han gjorde förra säsongen. Och om då Wolves som kollektivt försvar kanske faller tillbaka lite på den nivån som man hade kunnat förvänta sig, så känns det lite mycket med 5,0 för honom.
Ja, jag kan helt instämma, och sista spelaren är egentligen en spelare som jag inte ens har kollat mot trots det här schemat, vilket är helt otroligt, för det hade man gjort 2-3 år tillbaka kan man säga, i Raúl Jiménez. 7,0 är inget alternativ för mig överhuvudtaget, men jag hoppas att han på något sätt kan komma tillbaka till 19-20 säsongen där han faktiskt hade flest avslut i hela Premier League den säsongen, vilket är helt otroligt för en Wolves-anfallare, och han var ju otroligt involverad i allt de gjorde, men nu så är han inte lika involverad tyvärr, och jag har inte ens kollat mot honom.
Nej, samma här. Man får ju bara konstatera att han kommer inte riktigt tillbaka på samma nivå efter den otäcka huvudskadan han åkte på. Och han har inte lyckats komma tillbaka till att bli riktigt den spelaren och hålla den formen som han hade innan. Och som sagt, i 7 miljoner så är han inte ett alternativ för mig heller. Ska man ha någon från Wolves-anfallet så är det Neto för mig. 1,5 miljon billigare mittfältare kommer förmodligen ta fler poäng än Jiménez, skulle jag tro. Och när man ser till de andra anfallsalternativen som finns i den kategorin, Tony, Mitrovic, Solanke, Martial kanske, om Ronaldo lämnar, så ser jag egentligen inga argument för att man skulle ens titta åt Jiménez.
Nej, precis. Får väl ändå instämma där, för att det är lite synd där med skadan, men Ja, vi får hoppas att han, jag hoppas i alla fall på att han förbättrar sig den här säsongen och är mer involverad. Men vi kan gå vidare till Aston Villa då, tänkte jag. Vad har vi att säga där?
Vi kan ju först konstatera att de faktiskt har satsat en del under sommarfönstret. De har plockat in Diego Carlos från Sevilla för 300 miljoner ungefär. Plockat Boubacar Camara på free transfer från Marseille, som ändå var en eftertraktad spelare. Man har ju plockat in Ludvig Augustinsson, vår svenska vän, som backup för att ersätta Matt Target och spela bakom Dean. Och sen så har man ju aktiverat köpoptionen på Coutinho. Och han är permanent villaspelare nu. Och på det hela sammantaget så är det ett starkt transferfönster som de då följer upp efter ett transferfönster förra sommaren som också som såklart präglades av att man sålde Jack Grealish för 100 miljoner pund. Men man spenderade de pengarna och det har man fortsatt med i år. Och det syns ju att man satsar för att vara ett lag som ska vara på över halvan i Premier League i alla fall. Vilket de inte riktigt klarade för säsongen.
Ja, exakt. Och jag är väldigt imponerad av värvningen av Kamara. Jag tycker den är väldigt bra defensiv mittfältare från vad jag har sett. Och att man får honom gratis är väldigt imponerande. Jag vet inte vad som kommer hända med Douglas Luiz, om han kommer flytta fram eller om han kommer sitta bänk nu. Men han kanske flyttar fram och då vet jag inte vad som händer med John McGinn eller Jacob Ramsey, men jag tror att båda de kommer spela, så Douglas Luiz kanske sitter bänk med andra ord.
Ja, så kan det ju mycket väl bli. Om vi går över på spelschemat för Villa så är det ju intressant för att de första två matcherna är Bournemouth och Everton. Som sedan fortsätter med Crystal Palace och West Ham, vilket är lite tuffare innan det blir Arsenal och Manchester City, vilket är ännu ett par steg tuffare. Men de två första framför allt är ju väldigt lockande och erbjuder en möjlighet till lite kortsiktiga satsningar, vilket man inte ser särskilt många möjligheter egentligen om man tittar på alla lags spelschema. Men just Villa är ju ett lag där den möjligheten faktiskt finns.
Ja, jag tycker de första fyra är faktiskt de bästa fyra i ligan, skulle jag säga. Jag ser inget annat lag som har bättre schema än Villa, de första fyra. Och det öppnar ju faktiskt en möjlighet, precis som du säger, att gå på en spelare från Aston Villa som man kanske inte annars skulle gå på, även fast schemat efter de fyra är ganska tufft.
Ja, exakt. Problemet blir ju att om du ska starta med en villaspelare så kommer han bli ett problem efter fyra omgångar. Du kommer förmodligen vilja byta ut honom då. För att omgång 5, 6, 7 sen Arsenal, Manchester City, Leicester vill man ju helst inte sitta kvar med någon villaspelare, varken offensiv eller defensiv. Och då är det ju i princip som att du vet att du kommer få ett framtida byte du måste göra. Du måste skeppa dina villaspelare. Om du väljer att starta med dem. Men potentialen finns ju där de första fyra omgångarna, framförallt de två första.
Ja, exakt. Och det är många som faktiskt börjar kolla åt det som vill att spela mer och mer. Jag tycker i början så fanns det inte jättemånga. Det är ju Matty Cash som är vald av många fortfarande. Som jag inte ser i så många lag på Twitter, men är ju vald av många där ute ändå. Vad säger vi om deras bästa FPL-alternativ då?
Ja, men just Matty Cash är ju väldigt intressant. Han är en offensiv ytterback, gjorde 4 mål, 3 assist förra säsongen, vilket tillsammans med de 11 hållna nollorna gav honom 147 FPL-poäng. Och skulle han kunna upprepa det den här säsongen så är det bra värde för 5 miljoner. Helt given, startade 38 av 38 matcher och i 35 av dem så spelar han 90 minuter. Så det är inget snack om att han kommer starta på högerbacken. Och kommer ju trots 5 byten spela 90 vecka ut och vecka in. Och så sagt, han är bra offensivt hot och mycket mer. Alltså Villas försvar är inte jättestabilt, men potentialen finns ju där för förbättring med nyförvärven av då Diego Carlos och Camara. Så det är ju mycket möjligt att de blir stabilare det här året.
Ja, och jag vet inte om det här är 100% sant. Jag är ganska säker på att det är sant, men jag tror att Matty Cash hade flest bolltouch i straffområdet av alla försvarare förra säsongen. Så han är ju verkligen där uppe och fyller på. Jag gillar nog faktiskt Dign mer. Alltså, jag förstår inte hur jag säger det här efter att Dign har skadat mig i 3-4 år nu nästan i Premier League. Men jag gillar nästan Dign mer i början nu den här säsongen. Jag tycker att mot slutet av förra säsongen så blev det mer spel på vänsterkanten och han fick ta mer fasta och så här, och han spelade ju fram, han fick en hel del assist mot slutet. Han, grejen med han är att han bara ska hålla sig frisk och inte göra något dumt. Alltså just nu spelar Aston Villa försäsongsmatch mot Brisbane och jag såg redan i första halvlek efter 15 minuter skulle han få ett rött kort för en tackling som var bland det grövriga sätt. Och det är sådana grejer som kan hända med Dign. Man vet inte riktigt vad man får av honom.
Nej, och det ska ju tilläggas att de har ju ändå plockat in Ludvig Augustinsson som, även om han inte kommer starta, så med tanke på Dins skadehistorik så känns det ju möjligt att Gerard väljer att plocka av Dign lite tidigare kanske, eller rotera honom lite när de ändå har en backup som ändå håller en godkänd nivå. Vi vet ju att Ludde kan gå in och göra ett stabilt jobb på en vänsterback, medan Cash inte har någon backup på samma sätt som man behöver ta på allvar. Utan där vet jag att han kommer starta varje match. Inte riktigt samma känsla med Dign.
Nej, det är sant nu när Ludde har kommit in. Jag tycker det är lite tråkigt att både han och Robin ska sitta på bänken i Aston Villa när de ska vara startspelare för svenska landslaget. Men det är inte så mycket man kan göra åt det. Sen ett 4,5 alternativ som i backlinjen. Vi pratar ju 4,5 backar både i Wolves. Framförallt då i Wolves. Och en spelare som ingen har nämnt egentligen är ju egentligen Tyrone Mings som jag trodde var 5,0 men är 4,5. Jag tror att han är lagkapten om inte helt missminner fel och kommer nog spela de flesta matcherna.
Ja, han känns ju relativt given där i försvaret och om man behöver spara in den halvmiljonen jämfört med ytterbackarna men ändå vill ha en villaförsvarare så är ju han ett bra alternativ. Han är uppe på fasta situationer och kommer ju nicka in ett par bollar den här säsongen. Men jag vill ändå hävda att om man kan sträcka sig till den extra halvmiljonen så är både Cash och Dign bättre val med tanke på hur stor skillnaden ändå är offensivt.
Ja, jag håller med, men det är bara om man behöver en 4,5 back som ändå är så många där ute verkar vilja skaffa till deras lag så är Mings i alla fall ett alternativ som inte har nämnts knappt av någon som jag har sett det.
Ja, så är det. Om vi går vidare till mittfältet så har vi faktiskt en del intressanta spelare där. Och vi kan ju börja med den kanske mest intressanta, Leon Bailey. Bara 5 miljoner. Plockades ju in från Bayer Leverkusen inför förra säsongen. För en ganska hög prislapp. Men drogs med stora skadeproblem hela fjolåret och kom aldrig riktigt in i Villa eller i ligan överhuvudtaget. Han liksom hittade inte någon plats i startelvan utan blev mest sporadiska inhopp mellan skadeproblemen egentligen. Men som sagt, fått sitt pris i FPL sänkt betydligt. Kostar bara 5,0. Och vi har ju sett i Bundesliga innan han gick till Villa att han har en hög nivå. Säsongen innan, hans sista säsong i Bayer Leverkusen så gjorde han i all competitions på 40 matcher gjorde han 15 mål och 10 assist. Och det vittnar ju ändå om en kvalitet som finns där. Och kan man få en sån spelare för bara 5 miljoner som borde, om han är skadefri, kunna platsa i Villas första elva. Så lockar det.
Ja, verkligen. Och 5 miljoner känner jag är en... Det är en konstig prislapp för att egentligen så är det ju bara defensiva mittfältare som har den platsen. Ja, men Aurel Romeo och de här... Jag nämnde James McArthur har 5,0 som prislapp. Och om man jämför det med en spelare som Leon Bailey som faktiskt har gjort otroligt många poäng i Bundesliga och var invärvad som Grealish form av, men lite som ersättare nästan till Grealish med hans snabbhet. Det var ju mycket hype om han och det var ju många som till och med ville börja, kommer jag ihåg, förra säsongen med honom när han var 6,5. Det var många som var intresserade av det. Så till 5,0. Jag tror absolut att han kan bli en spelare som ju närmare vi kommer omgång 1 så kommer nog hans ägandeskap öka.
Ja, han kommer ju, jag ser också framför mig att han kommer bli ett mycket mer, ett populärare val än vad han är just nu. Han har ju väldigt lågt ägandeskap i nuläget, men som sagt mycket möjligt att det ökar rejält innan vi är igång. Och jag ser speciellt för folk som är intresserade av att bygga ett lag med tre premiumspelare, om man vill ha Salah, Haaland och Kane, så har man ju ett behov av billiga anfallare runt omkring, som, eller billiga mittfältare som man inte riktigt har på samma sätt om man bara vill ha två premiumspelare. Han blir såklart ett, om man får starta en, såklart ett jättebra val även om man bara vill ha två premiumspelare. Men speciellt om man försöker bygga ett lag med tre stycken, så kommer man behöva den här typen av spelare, och då är han ju perfekt för att fylla en av de mittfältsplatsen.
Vad har vi att säga om anfallet då i Aston Villa? Är vi intresserade på något sätt?
Det är så, alltså, anfallarna Ings och Watkins är jag tveksam till. Dels eftersom man inte vet riktigt hur det kommer se ut med speltiden där. Och de är ju ganska ojämna båda två nu för tiden. Och med tanke på de alternativen som finns i andra klubbar för liknande priser, så tittar jag inte särskilt mycket åt någon av dem. Och ska säga att när det finns ännu bättre alternativ i princip på mittfältet i Villa. Ska man ha några offensiva spelare från Villa, så tycker jag att man ska titta åt Bailey, Jacob Ramsey och kanske Coutinho om man är sugen på lite dyrare spelare. Före anfallen.
Ska vi gå vidare till Fulham då? Eller vad säger Gustav?
Ja, men det gör vi.
Ja, då kan vi börja med övergångsfönstret då för Fulham. Det är kanske inte alla som har jättebra koll på Fulham just nu. Men in så har två spelare kommit. Den defensiva mittfältaren Joao Palhinha från Sporting och offensiva mittfältaren Andreas Pereira från Manchester United. Palhinha är verkligen ingen FPL-spelare, men alltså ett riktigt kap skulle jag säga för ett lag som Fulham. Det kändes som man kunde spela i betydligt bättre lag än just Fulham. 14 avlandskamper för Portugal och har en väldigt bra liksom passare och tacklare som kommer att förbättra Fulham som lag mycket, tror jag. Andreas Pereira är ju tänkt som Fabio Cavallos ersättare då från förra säsongen, och är ju, många har betydligt mer koll på honom, tror jag, i och med att han spelade i Manchester United. Han lär däremot inte vara lika offensiv som Carvalho, får man väl säga. Men han följer inte vanligtvis in i boxen på den nivån som han gjorde, men för 4,5 kommer han ju vara given i alla våra lag. Det är jag ganska säker på. Det är ju den enda mittfälten som vi vet kommer starta och liksom är offensiv lagd.
Ja, och Fulham, han kommer ju starta som 10 med största sannolikhet i Fulham. Och om man kollar på, jag kan inte säga att jag kollade jättemånga 90 minuter av Fulham förra säsongen. Men när man kollar highlights från deras mål i fjol, så är det ändå ett ögonfallande mönster att många av anfallen sätts igång genom att man hittar in bollen till 10:an, som förra säsongen var Cavallo, som vänder upp och sen fördelar bollen vidare ut på yttrarna eller driver själv. Och om han klarar av att hantera den rollen Pereira, kommer förmodligen behöva vara lite mer defensiv än vad Cavallo var i Championship, eftersom det nu, man nu har tagit steget upp till Premier League. Men det är ändå en offensiv roll, och Cavallo gjorde väl 10 mål och 8 assist och sånt i Championship i fjol. Så potentialen finns ju där för Pereira. Och bara det faktum att vi får en startande 4,5 miljoner mittfältare är ju jättebra. Att han dessutom är offensiv, eller kommer spela en offensiv roll, är ju ännu bättre.
Ja, verkligen. Det han kommer ju vara i alla våra lag, som sagt. Och det är ju verkligen, kan bli årets fynd. Måste man erkänna. Sen om vi ska gå vidare till schemat, så är ju det väldigt, väldigt tufft fram till omgång 7. Så man kommer ju undvika fullhandsspelare till största delar. I alla fall då kommer de flesta göra det. Förutom Pereira då. Men det ger oss lite tid att liksom scouta de här offensiva spelare. För i omgång 8 kan de bli väldigt intressanta när schemat vänder. Vi kan ju bara nämna några av deras lag de möter. De börjar med Liverpool och sen möter man Wolves, Brentford, Arsenal, Brighton, Tottenham, Chelsea. Det är inte jättehärliga motstånd.
Nej, och inte ens de matcherna som man betraktar som de enkla här. Alltså Wolves, Brentford och Brighton. Inte ens det är ju enkla matcher, utan det är ju bra försvarare. Eller bra försvar man möter i alla de lagen. Så jag har svårt att se att det ska göra särskilt mycket mål här för Fulham. Och de kommer definitivt inte hålla så många nollor. Så på det hela sammantaget så är det ju en stark rekommendation att inte plocka in eller starta med några Fulham-spelare förutom då Pereira på bänken. Men vi pratade ju avsnitt ett om lag som Leeds där som börjar med ett väldigt bra schema, men man vill kunna vänta och se egentligen hur laget fungerar i år. Och här får vi verkligen den möjligheten med Fulham. För vi vill som sagt vänta och se hur laget kommer fungera, hur man anpassar sig till Premier League. Och den möjligheten får vi nu, för att de är ju helt, de är inte alls aktuella med tanke på schemat. Utan istället kan vi använda de första 7 omgångarna till att scouta och se vilka spelare som är alternativ och hur bra laget fungerar. Och sen när det är dags för wildcard runt omgång 8, omgång 9, då vänder schemat och man kan plocka in de spelarna som man har scoutat fram.
Ja, exakt. Och i Championship så rullade man ju väldigt mycket boll och man spelade ut många sina motståndare. Man gjorde 106 mål, vilket på senare år i alla fall är rekord. Jag gick tillbaka och kollade hela vägen till 2002-2003 och det var inget lag som hade gjort över 100 mål i Championship. Och Fulham förra säsongen gjorde 106, så att man kan jämföra det liksom med Leeds när de gick upp, som vi tyckte var väldigt offensivt lagda. De gjorde 77 mål i Championship. Så att
det är otroliga siffror. Och även expected goals hänger ju med. De hade en expected goals på 94 i fjol. Och det är ju extremt bra i en liga som Championship också, som är ganska tight generellt. Det blir inte så extremt mycket mål. Utan Fulham körde ju verkligen över alla sina motståndare. Och om de fortsätter spela på samma sätt i Premier League så kommer de ju såklart få det extremt tufft mot de bättre lagen. Men när de möter lagen på den undre halvan, både de två andra nykomlingarna men även lag som Leeds, Brentford, Everton och så vidare, fortsätter de spela på samma sätt som i fjol och kommer upp i samma nivå, så kan de absolut spela ut även Premier League-lag och vinna stort, tror jag.
Ja, exakt. Och man kan ju tänka på då att det är ett väldigt annorlunda Fulham som kommer upp i år. Även fast en del spelare är kvar, så tycker jag att det är en ganska stor skillnad mellan det Scott Parker Fulham som vi såg senast och det Marco Silva-laget som tar sig upp nu. Man släppte in minst mål i hela ligan, vilket jag vet inte om man ska dra jättestora slutsatser i det. Jag tyckte egentligen bara att Fulham var ett bättre lag. Jag tycker inte deras försvar är superbra. De släppte in 5 mål mot Benfica här i försäsongen. Och man kan säga, alltså jag tror till exempel att Norwich släppte in minst mål i Championship förra året. Jag är inte helt säker på det, men runt där i alla fall. Och vi såg i Premier League hur ihåliga de var. Så det är... Om Fulham fortsätter spela deras offensiva spelstil, så tror jag att det kommer finnas ytor bakom deras backlinje. Och jag tror inte de kommer vara lika offensiva som en Leeds var, men jag tror att de kommer vara lite liknande.
Ja, det är ju en viktig faktor när man pratar Fulham ändå, att det är ett lag som vi kan som vi vill ha våra anfallare mot. Vi vill liksom, det är en match i spelschemat som man kan sikta på. När Liverpool möter Fulham till exempel i premiären. Eller när vi har de andra spelarna från topplagen som vi har i FPL. När de möter Fulham så finns det ju väldigt stor offensiv potential för dem där. För Fulham kommer ju... jag tror att de gör nästan bäst i att fortsätta ungefär på det spåret de hade i fjol. För att de ska kunna ta poängen mot lagen på den under halvan. Att man ska kunna lita på att man kan spela ut dem. Men om man då är konsekvent med spelidén så kommer man få otroligt tufft mot topplagen. Som kommer kunna hitta väldigt stora ytor bakom Fulhams backlinje. Och därmed är det ju ett lag som man gärna bindlar spelare mot. När Salah möter Fulham så är det en ganska given bindel. Och när de andra, om vi har premiums från City eller Spurs, som möter Fulham, så är det ju en av de bättre matcherna man kan få.
Ja, och de har inte värvat in några backar än just nu. Kanske en 35-årig Tim Ream som står där och startar mot Liverpool, jag vet inte. Men Vi kommer se. Jag tror att det kan bli svajigt där bak. Men jag tror att det kan straffa sig mot riktigt bra lagen som du sa. Men att det kan vara väldigt bra mot det sämre. Och den spelaren som var klart bäst förra året var ju Mitrovic. Jag tror många ändå kommer undvika på grund av hans tidigare historik i Premier League och vad han gjort innan. Han är ju känd som den här spelaren som bara kan leverera i Championship men inte gör i Premier League. Jag tycker att det är, nu är det en ny tränare som liksom spelar till hans styrkor mer än vad Scott Parker gjorde, verkligen inte det senast fullan var i Premier League. Och 43 mål på 44 starter förra säsongen. Det är helt sinnessjuka siffror och alla hypade upp Tony väldigt mycket förra året när han gjorde 31 mål säsongen innan det. Mitrovic gjorde alltså 43.
Ja, det är sanslösa siffror. Och det ska ju sägas att förra gången Fulham gick upp från Championship, då gjorde Mitrovic 26 och man tyckte att det var väldigt bra. Nu gjorde han 17 fler den här gången. Och om, som sagt, mycket hänger ju på vilket sätt Fulham väljer att spela på nu när de kommer upp. Om de fortsätter på samma sätt den inslagna vägen så gynnar det ju Mitrovic och kommer göra honom till ett väldigt bra alternativ när man möter de sämre lagen. Men om man försöker gå över på någon mer form av stå lågt och kontra, vilket jag inte tror att man kommer göra, men den finns ju ändå där som en möjlighet, så passar inte den typen av fotboll Mitrovic lika bra överhuvudtaget. Men som sagt, om man fortsätter så med samma spel i det som i Championship så kommer Mitrovic till 6,5 miljoner vara väldigt aktuell när det är dags att dra wildcard och Fulhams schema vänder.
Absolut. Där i omgång 8 så tror jag ändå, ja, vi får väl se hur han har presterat fram till dess, men jag tror ändå att folk kommer vara tveksamma och hoppa på direkt. Framförallt när det gäller nykomlingar och spelare som spelar för uppflyttade lag. Annars är det väl egentligen Harry Wilson som jag är mest intresserad förutom Mitrovic då. Han kommer ju spela en viktig grej med Fulham med det här med fem byten och så här är ju att både Mitrovic och Wilson kommer ju spela 90 varje match egentligen. Och till den prislappen så kan det vara väldigt viktigt i ett sånt här spel. Det är inte supermånga som vi vet kommer starta 90 minuter som är offensiva spelare. Så att Wilson lär ta de flesta fasta i alla fall. Andreas Pereira har ju kommit in och tagit lite hörner och så här. Ja, vi får se hur, om Harry Wilsons vänsterfot är ju faktiskt otroligt bra. Han gjorde ju 10 mål och 19 assist förra säsongen. Många var till Mitrovic. Och för 6,0 kan han absolut bli aktuell framöver. Men som sagt, man undviker ju i början.
Ja, det är ju generellt för hela Fulham att det är inga spelare där förutom Pereira som man ens överväger till omgång 1. Men när det är dags att dra första wildcardet så kommer de vara väldigt aktuella. Och vi kommer ha kunnat se då hur de anpassar sig till Premier League. Även fast jag vill poängtera att om det ser svajigt ut de första 7 omgångarna, vilket ju är mycket möjligt med tanke på motståndet, så kanske man inte heller ska läsa in alldeles för mycket i det. För att om de fortsätter med samma spel som i fjol så är det ju givet att det kommer fungera bättre mot de sämre lagen och straffas rejält mot topplagen. Och att det är därför, även om det inte ser bra ut för Wilson eller Mitrovic de första 7 omgångarna, så kan det ändras rejält när vi kommer in i när deras schema vänder. Och att de ändå kan vara aktuella där. Dessutom så är det ju troligt att de kommer droppa lite i pris fram till dess. För det är ju favorit på att de blankar majoriteten av de här matcherna. Och även om deras ägandeskap inte är jättehögt så kommer det ju sitta några där. Och de kommer förmodligen tröttna och sälja. Vilket gör att deras priser förmodligen drivs ner lite till innan de blir aktuella.
Ja, jag tycker att... Ja, jag kommer i alla fall undvika. Jag tycker inte att Mitrovic är ett superdåligt val. Alltså det finns ju andra alternativ som är bättre med bättre schema. Men jag tycker inte att, även fast schemat är väldigt, väldigt svårt, så ser jag ändå att Mitrovic kan göra en del mål i de här öppningsmatcherna. Bara på grund av att Fulham är så otroligt bra offensiva så att de kanske skapar en hel del lägen. Vi såg ju till exempel, ja men... Det har ju hänt mot ganska många matcher nu när Liverpool börjar och man möter en Timo Pukki i Norwich som slinker igenom och gör ett mål i första matchen. Man mötte Leeds, jag tror det var Bamford som gjorde, var ju de 3 mål öppningsdagen. Ja, det finns, alltså de kan göra mål mot de här svårare lagen. Sen så tycker jag att det finns bättre alternativ med bättre schema, som sagt.
Ja, så är det ju, och man ser ju liksom prislappen ändå. Du måste betala 6,5 miljoner för Mitrovic, och kan du få då Marcus Rashford för samma pris eller Martinelli för 0,5 miljon mindre på mittfältet, så med då tanke på schemat så är det svårt för mig att motivera att Mitrovic ska in i en slag redan till omgång 1. Men som sagt, på lång sikt jätteintressant.
Ja, verkligen. Ska vi kanske börja runda av där då med Mitrovic och Wilson? Har vi något att tillägga?
Nej, jag tycker vi har sagt det mesta som är värt att nämna, både om Fulham och de andra lagen vi har diskuterat idag. Precis som i avsnitt 1 så måste jag säga att det är 5 lag som är ganska intressanta FPL-mässigt. Och man kommer hitta både spelare att ha till omgång 1, men även intressanta spelare att hålla koll på i alla de här 5 lagen som vi har pratat om idag.
Ja, verkligen. Och sen så vill jag bara tacka för feedbacken som vi har fått på de första 2 avsnitten. Det är väldigt roligt att se, och att vi har fått så många som vill lyssna på vår nyuppstartade podcast. Ingen av oss har ju någon form av erfarenhet egentligen sedan tidigare, så det är väldigt kul att så många ändå lyssnar och tar sin tid och hör på oss.
Ja, jag kan bara instämma. Det är jätteroligt, och som sagt, vi siktar ju på att bli bättre och bättre. Det som du säger, vi är ju nya som poddare, och då hoppas vi ju på att bara bli bättre och bättre.
Precis, och vi ska ju sen förmodligen starta en FPL-liga, intern liga, där vi kanske får se om vi kommer fram med några priser och annat, men ni ska gå in och följa vårt Twitterkonto som heter FPL i kväll, heter det. Jag är ganska säker på. Och så får du mer uppdateringar där. Har vi något mer att säga innan vi lämnar över?
Nej, det tycker jag inte. Vi kommer med två nya avsnitt nästa vecka där vi går igenom de resterande 10 lagen, ska sägas.
Ja, precis. Men då får ni ha det så bra där ute. Trevlig helg, säger vi. Och tack för oss.